Hej och välkomna till podden Skrivkamp, en författarpodd med mig Malin Havind och med
Lisa Bjerre.
Yes, var befinner du dig i allt, Lisa? Det var ju ett tag sedan vi spelade in sist.
Ja, just nu försöker jag bara vända mig vid att sitta och titta på dig utan glasögon.
Det är för konstigt.
Du är naken som
ja,
du sa själv.
Jag vet.
Ja, men jag är inte pryd, så det här ska
nej,
gå
nej,
bra.
Precis.
Men jag befinner mig att... men jag hade haft en liten resa här då. Jag har faktiskt fått ett par kommentarer från vänner här att jag lät deppig och lite uppgiven i förra gången vi spelade in. Så kände jag ju. Och nu är jag lyckad och glad. Du ska lägga ut på LinkedIn. Nej, jag skojar. Nej, men så här, jag har ändå kommit... Jag kände på en bättre plats, är absolut. Mm. Men det som... Jag är ju så himla rädd för att misslyckas. Det är ju det, är det som är den stora rädslan. Mm. Och den kommer jag väl helt enkelt få leva med ett tag. Det är ju så det är. Alltså kan man ju hantera den. Men man behöver ju inte vistas i den hela tiden. Och där, men liksom, den finns där och det får jag nog acceptera bara. Jag har insett en del saker. Dels att jag inte klarar mig så bra ensam. Att jag behöver enormt mycket struktur för att det ska hända någonting. Och det har ju jag sen i mitt... Jag har ju alltid skapat mycket struktur för mig själv i jobbet för att det ska funka. Men jag behöver nog... Jag behöver mycket struktur i skrivandet. Så att jag har... Ja, men det var väl tre grejer som jag har gjort då för att så att säga komma på banan igen.
Spännande.
Ja, och då en var ju då att...
Skoj.
Precis, jag går på amfetamin och det funkar väldigt bra. Det finns en e-postadress i storyn till poddavsnittet. Nej, men så är det faktiskt inte. Utan, nummer ett då, jag har ju då Susanne Kassefelt då, som jag har skrivit med fram till nu då, med Rini 17. Hon kallade samman, eller vi har en liten skrivgrupp som vi har känt varandra sedan vi gick hos Sören Bondesson i olika grupper. Former sådär, Monica Ren och Jeanette Bergenstav, och så att vi skickade in, och vi var ungefär lite grann i samma fas med något manus så att säga, och så vi skickade in synopsis av olika omfattning från liksom en idé till ett som var jättedetaljerat, och så gav vi feedback. Det var jättebra. Jag fick massor av liksom, alltså, konkreta grejer med mig och väckte massa tankar och idéer hur jag kan så att säga, bygga vidare i mitten, och också ett perspektiv, så här, ett vittnesperspektiv, ett tredje perspektiv som jag hade tänkt ta, fick jag jättebra idéer till. Också bra att bolla, alltså, alla vi skriver kanske ganska olika också. Monica är mer, liksom, vad ska man säga, hon har en väldigt avskalad och fantastisk stil, men liksom mycket så här, moraliska dilemman och juridiska frågor, och Susanne och Jeanette skulle jag säga har mycket action liksom. Och det är också bra att få input från folk. Jag är mer tillbakahållen och jag är mer de små gesterna, kvinnor, alltså så här, det kommer inte lika naturligt för mig att tänka så här, nu smäller jag på med stora händelser. Nej. Så det är bra också att få den responsen och liksom idéer och liksom, men det väcker massa tankar från författare som inte skriver precis som en själv alltid.
Just det.
Och ser, liksom, kanske ser det som saknas. Och sen vad ska jag säga, jo, men och det här, jag tänkte också berätta, att få feedback från andra författare, det är ju också att alla är ju ganska lösningsorienterade. Man vet att man inte bara kan säga så här, det här tror jag inte kommer funka, eller så här, utan man kommer med man skulle kunna göra så här. Alltså det är liksom, att det blir väldigt konkret och bra diskussion snabbt. Eftersom alla liksom är ganska erfarna, eller alla är erfarna. Men i alla fall, så det är väldigt bra. Och det andra är att jag har bokat datum för att jag ska lämna texter till Petra König, som ju är... Jag vet att Kenny Kempe, som ju är frilans... Hon har ju varit frilansredaktör i många år. Och hon ska börja på Bazaar på heltid i hösten då. Så det finns en litet fönster nu när hon fortfarande får jobba med mig. Eller kan. Vilket jag är väldigt glad över. Så att, då är liksom, för att just få deadlines. För att jag känner att det kommer inte hända någonting. Utan det, alltså jag är beroende av deadlines.
Det räcker inte att du sätter upp dem själv.
Så tyvärr så. Inte. och så här är det ju. Jag har verkligen tänkt så här. Hur har det funkat de här tidigare böckerna? Ja, men första boken. Då skrev jag romanens första versionen. Då anlitade jag Marita Brännvall som skrivkurs. Och hon hade ett upplägg där jag fick då skicka varje vecka till henne. Och jag nådde inte alltid upp till det antalet ord som hon ska säga. Jag betalade henne för att läsa varje vecka. Men det gav ändå liksom en drivkraft. Alltså det var så här, alltså så att jag verkligen skulle få ur mig de här orden varje vecka. Och det funkade bra för mig. Alltså det fanns en process, extern process. Och sen bok 2 och 3 har ju då Susanne, i och med att det var vi ju skrev samtidigt på boken. Mm. Bok 1 var ju då sen att Susanne bearbetade och jobbade vidare liksom. Så att det var ju en längre process. Men just där när man ska få ur sig första versionen. Då har ju vi lämnat till varandra. Men jag inser så här att det var ju ändå så med både bok 2 och 3. Att jag satt med min del i sista minuten ganska mycket. Mm. Så här, det var liksom, och det är ju inte, blir ju inte riktigt. Alltså jag säger inte, jag menar inte att det blir riktigt bra kvalitetsmässigt. För där tror jag ändå att man skärper till sig och, ja, och kan leverera väldigt bra under press. Om man är en person som drivs av det. Mm. Men däremot så blir det inte så bra för den hälsan, så att säga. Nej. Att man liksom samlar allting. Och bok 4 så lämnade jag ju då till, då lämnade jag till Jenny Bäving som var skrivkurs. Så att jag också hade så att hon läste regelbundet. Så jag kände att det är det som jag behöver. Jag insåg det är det jag behöver.
Det räcker inte liksom. Ja, men nu förstår jag, för nu är det alltså, men även då, för då fanns det ju också ett förlag som väntade på. Direkt, du måste ha flera deadlines på vägen liksom.
Ja, tydligen. Så. Eller för annars så sparar jag det då. Men visserligen, nu jobbade jag förra våren, när jag sprängde då, men då hade jag ju, så då lämnade jag Jenny Bäving. Så det var ju det som jag hade då. Och att jag hade mindre jobb, så att jag liksom hann. Men jag behöver det där. Och jag är ju också uppvuxen, att säga, i det här skrivgrupper. Alltså hos Sör, att man lämnar varannan vecka. Så att det, och jag menar, jag har ju jobbat länge som journalist, man har deadlines hela tiden, och det är liksom det funkar för mig. Och det är möjligt att jag kan bli en bättre människa och fungera utan externa deadlines, men jag, just nu,
varför,
nej.
Testa?
Precis, varför? Ja. Och sen tredje grejen var då att jag hade en hel skrivdag med 3 andra författare, Rebecka Edgren Aldén, Johanna Mo och Frida Andersson Johansson, vilket var supertrevligt. Och då var det så här, alltså förutom att vara supertrevligt, så var det så här att man sitter fokuserat och jobbar. Och det är också så här, om någon annan, alltså om jag tittar upp och ser jag 3 personer som sitter så jättekoncentrerat och skriver, då tittar jag ner på min dator igen och fortsätter skriva liksom, då går inte jag i samma
utsträckning. Sudd på dem då.
Precis, små lappar så här. Hur går det för dig? Ja, nej, men så det är jättebra liksom, att få den här kicken. Och igår satt jag igen med Frida liksom, på det här sättet. Då, så att, alltså det är, eller på det här sättet. Men att man just träffas på en plats, ett café eller en sån här hotellobby som har coworking. Och bara kör en dag. Och om man liksom har pass och man tar pauser ihop. Så att man får prata och sen, men man jobbar intensivt. Det funkar. Så det här var någon slags 3-stegsraket. Men sen är det ju så att jag också fått mycket jobb, liksom artiklar, alltså det här är då en fast uppdragsgivare, så det var ju, men det var liksom en större beställning än väntat. Jag är jätteglad över det, men det blev ju, och då insåg också så här att jag sa förra gången så här, ja, men nu ska jag sitta på förmiddagarna och skriva.
Just det.
Och sen, men det där bara havererade totalt. Alltså jag kom inte igång, alltså innan vi hade haft den här skrivdagen gemensamt, då kom jag inte igång att skriva då, och det var innan synopsisdagen också, om man säger så. Då var jag, kände mig fortfarande famlande, jag kände mig ineffektiv, fick inte så mycket skrivet, och sen var jag ganska trött när jag skulle göra intervjuerna klockan 3. Och då kände jag mig också så här, alltså då var inte jag heller på topp. Så tänkte jag, nej, men det här funkar inte just nu för mig. Det gör så. Att då behöver jag behöver mer det här, gå in och ut ur saker. Att nu har jag haft en vecka när jag bara har fokuserat på den här artikelleveransen och jobbat intensivt med den, och sen får jag skriva. Så att så länge det upplägget funkar med annat jobb, så tror jag att det är det som passar mig bäst. I alla fall när man ska in i manuset.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså det är ju på något sätt, för mig känns det också mest naturligt att jag gör det så. Däremot så vet jag med skrivandet att det blir ju inte bra om det går för långt mellan. Så det är någonting att jag måste ändå hålla uppe något. Ja, men lite som då när jag hade förra året och den här vansinnesöversättningen som jag ständigt återkommer till. Så just det där att jag hade, att jag åtminstone skrev på mitt eget på morgonen liksom. Att det var under en lång period fick det vara nedprioriterat, men ändå att det hände någonting med det och att det inte gick för långt emellan. För det har vi pratat om för, men just att om man låter någonting så här, åh, nu var jag tvungen att gå in i det där och göra en hel månad, gjorde jag liksom bara andra saker, då är det ju verkligen som att man måste, det är ett ganska stort jobb att ta sig tillbaks in i sin egen text.
Det är helt sant.
Igen.
Och då kanske, där, ja. Och jag tyckte det som var bra när, som du beskrev det då var väl att du heller, det var inte bara det att du skulle skriva ett visst antal tecken varje gång, utan att du ändå var med manuset, att det kunde vara en research-grej ibland också, eller hur?
Att det var inte alltid så att jag producerade text och jag hade ingen liksom, utan det var, det var ju att jag satt en timme på morgonen.
Det tror jag är jättebra, och, det, och nu tänker jag att jag ska, eller nu är jag ju på väg in i manuset, och sen kom, då tänker jag mig att jag inte ska kliva ur det förrän det är romanen såklart. Och även om jag kommer ha arbete, alltså jag kommer ju jobba liksom, men jag kommer inte, det kommer inte komma någon sån stor puckel, och gör det mot förmodan, då får jag det där, då får jag ta den här metoden att sitta en stund på förmiddagen, för man är ändå kvar i det och inte inte liksom lämna det, precis som du säger, för då blir det sån tröskel sen att komma in. Men det är det där att börja, för att verkligen komma in det från början, så behövde jag, alltså jag behövde ju det med förra boken också, att jag behövde, då kanske jag hade möjlighet att sitta en hel vecka och bara skriva varje dag ganska mycket.
Ja.
Men den här, men jag tror att nu är det en ny serie, och då är det lite, en liten större mackapär för mig. Det är liksom, jag behöver kunna ha det som fokus i livet ett tag, sådär. Att det känns få vara viktigaste. Och nu öppnas den luckan.
Ja.
berätta om dig.
Men nu händer det ju mycket. Nej, men dels är det att jag får lite sån här, det börjar komma de här känningarna av att det kommer en bok. Ja, men jag tog nya författarfoton och har hållit på mycket, och Emma, min redaktör, ska också göra formen, omslaget på den här kommande boken, Malin Blomsberg-boken, som inte ska heta Dagdåd. Detta kan vi prata om igen när jag har kommit ur detta trauma. Hösten 2030.
Så du har
titeln är ändrad. Och i mitt huvud är den inte ändrad.
Du kommer att säga fel på enda författarbesök. Vill du säga vad den nya titeln är?
Ja, den nya titeln är Den som följer en stjärna vänder inte om. Det är en fin titel.
Ja.
Men den är inte lika bra som Dagdåd. men vi går vidare.
Men den känns ju också rätt med...
Ja, det är rätt med innehållet. Och det finns en... Den är inte bara pålagd, den har ju liksom med innehållet att göra och så vidare. Malin Blomsberg-boken... Att det kommer bli en bok, ja. Och Emma håller på att skissa på något omslag som jag snart ska få se. Så det är roligt. Men annars gör ju inte jag så mycket med den just nu, utan den ligger ju hos redaktör. Jo, en sak till med den. Och det är, för jag fick ett gott råd av Augustin. För det finns en person utanför då förlaget som har hjälpt mig något, som har varit en sån enorm tillgång för mig i den här skrivprocessen, och det är då Maja Ram, som jobbar som föreståndare på Ellen K. Strand. Jag har ställt så mycket frågor till henne under år, alltså så här, i mejl, samlat några och där hon har liksom, för hon har ju mycket kunskap och sådär, att hon kan hjälpa mig, eller åtminstone titta där eller så, men ofta jag kanske har sett något i ett brev där jag inte förstår, vad kan det här vara? Alltså fort jag skickar till henne, så kan hon ofta hjälpa mig att reda ut. Och även när jag då var i höstas som stipendiat på Strand, så vi hade ju ett sånt flödande långt samtal. Det finns andra som är intresserade, men vi är väl absolut, både hon och jag, på topplistan över dem i Sverige som är mest intresserade av Malin Blomsterberg. Så det var ju så otroligt, bara liksom att få ha det. Ja, jag har haft sån glädje av henne. Augustin så liksom gav mig rådet att låta henne läsa manus innan tryck.
Augustin är ju din förläggare.
Ja, det är min förläggare, precis. Och jag var jättenervös, men också jag tyckte att det här var en bra idé också. Dels för att hon såklart kan se om jag har fått någonting helt tokigt. Nu är det ju roman, så ibland kan man ju så att säga göra avsteg från med flit, men vissa missar vill man absolut göra. Dels det, men också för att jag liksom, eftersom hon är så inne i det här, det bara känns bra om hon har, hon förtjänar att få ett för ett försprång på något sätt. Och jag skickade iväg det till henne för ett par veckor sedan. Och så fick jag då, i förra veckan hörde hon av sig, och då hade hon läst. Hon tyckte mycket om det och var väldigt liksom uppskattande. Och det, alltså det betydde så mycket för mig, så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och då känns det, om hon tycker att det här är bra, om hon blir berörd, som också kan där utan, då är det en ganska bra bok. Det var värt så mycket för mig, och också så här, på något sätt. Jag behövde den välsignelsen, eller någonting, vad ska jag säga. Ja, så det var jätteskönt. Annars så har jag ju varit ute och fladdrat och rest mycket. Förra veckan var jag då på en liten Bohuslän-turné. Och det är ju särskilt roligt då, eftersom ötrilogin till stor del utspelar sig där. Och jag var i Skärhamn till exempel, som är min mammas och morfars uppväxtort. Där var det ju... Det var ju mitt publikrekord, va? och ja, det var fullt hus, och 10% var väl min släkt. Men jätteroligt. Och sen har jag då den här veckan också dragit igång. Jag börjar göra intervjuer då, för jag samlar på mig museierfarenhet. Jag pratar med människor som jobbar på museer.
Det nya bokprojektet.
Ja, museiboken, precis. Så det har jag börjat med nu. Men annars har jag framförallt, jag har flängt runt, och sen har jag jobbat jätteintensivt med ett uppdrag. Redaktörs/manusutvecklar. Grej, bra ordförråd. Nej, men som var ganska tajt och mycket jobb och roligt, men jag kände det så här, den senaste veckan kände jag så här, nu domnar armarna. Det här känner jag igen. Du vet att man liksom, det är en sån här stressgrej. Men ja, vi spelar in där på skärtorsdagen. Det är bra för mig med lite påsk nu, tror jag, lite ledigt. För att, ja, inte så här att ingen behöver vara orolig för mig. Men det passar bra med en paus. Helt enkelt. För det, ja, det blev lite mycket.
Ja.
Så där är jag.
Ja. Det låter intensivt. Just när armarna domnar bort kan ju man ju ändå tänka att... Är det tecken?
Ja, men precis. Gud, jag känner att de är så tunga. Det där har jag gett Malin i boken. Hon har också tunga armar. Det är fint. Man har de där erfarenheterna som man kan använda sig. Men du, vi har ju ett tema idag som vi har tänkt på. Du ville prata om saker som inte var som man trodde i bokbranschen.
Ja, men precis. Det var ju en fråga. Jag tror att det var från Malin Sanglert, som ju är spänningsförfattare. När vi bjöd in till frågor inför frågepodden. Och det var ju några frågor som var kanske... Ja, men som man skulle tänka att det här kan man ju prata mer om. Och det här var ju en sån fråga då. Och det är ju, det finns ju en ganska lång lista på saker för mig som var annorlunda. Men jag tycker framförallt beror ju på att jag visste ju inte så mycket om bokbranschen.
Nej.
Och jag har väl, det är ju inte heller alla som är så intresserade av bokbranschen, även som författare.
Nej,
men både du och jag har ju alltså ett intresse av branschen och förstå den. Jag tycker det är jättespännande när man mitt i livet kliver in i en helt ny bransch och förstå hur den funkar. Men så utifrån att jag hade i princip noll kunskap, så har jag nu mäster i det är klart att det är jättemycket då som man kanske hade en annan bild av. Men just du, men jag kanske framförallt jag tror att en stor grej för mig var väl att jag trodde att förlaget mer satt på ett facit, alltså hur man skulle skriva. Jag trodde på något sätt att under ganska lång tid så trodde jag kanske att att det var liksom mer som att det fanns en massa hemligheter och massa kunskap som jag liksom skulle få tillgång till så fort dörren öppnades på något sätt. Och det är klart att på vissa sätt är det ju så. Vi har ju...
Tänker du då själva liksom om hur, så här ska en bok vara, punkt? Är det så du menar, eller?
Kanske så här ska, i alla fall så här ska min bok vara. Eller liksom, och i själva verket är det ju, det finns ju enormt mycket kunskap om såklart. Vi har ju haft en jätteskicklig förläggare i Ann-Marie Skarp. Det är klart att det finns massor av kunskap, men hon har, och det är ju den enda förläggaren som jag har jobbat med, hon är ju samtidigt väldigt ödmjuk. Att det fanns ju, hon har ju aldrig presenterat så här ska det göras, utan Det, liksom, hon läser och kommer med synpunkter och har givetvis massor av massa kunskap med erfarenhet. Och,
du trodde att det skulle vara mer peka med hela handen?
Ja, men lite så kanske. Att det skulle vara mer, jaha, men det här har gjort så här, men så här gör man. Alltså det, så här gör man. Mer så kanske.
Men inte det här en väldigt positiv sak? Att du, alltså,
jo, det kan man väl säga. Samtidigt som jag kanske, alltså det var ändå en process för mig att acceptera att det inte fanns en sån här fast kunskapsbank. Alltså förstår vad jag menar? Mm. Jag tänkte, alltså, man tänkte sig att det skulle finnas en slags metaforisk liksom, Wikipedia. Liksom. Skriva en bok. Wikipedia. Alltså liksom, man bara kunde, så här gör man det, så här gör man det. Alltså, jag trodde att det kanske var mer sådana tydliga svar. Och på ett sätt kan jag ju känna då att det som är lite jobbigt med det är ju att det fortfarande ligger på mig. Alltså så här. Jag trodde kanske någon annan skulle lite mer ta över ansvaret. Nu ser vi till att den här boken ordnar upp sig. Men jag menar, det jag lite mer har landat i är att precis ansvaret för att det ska bli bra ligger ju fortfarande på författaren. Och sen liksom att, jag menar, om en förläggare säger, ja men det här tycker jag, förläggare kan ju också vara, och det här säger jag inte utifrån Anne-Marie, men utifrån generellt när man pratar med kollegor och så vidare, att eller, jag har jobbat med Pelle Andersen också som förläggare, men det var ju en fackbok, så det var ju ändå en annan. Men, så här, men hur som helst, att en del kan ju vara mer försiktiga också. Och, eller många skulle jag säga verkar vara ganska försiktiga. Att man är, alltså man inte vill. Och jag har ju fått feedback även från andra, från Magdalena och Alice på Hedlunds och så vidare. Men så här, alltså, och då kan det också vara att man säger någonting. Det här tycker jag, man pekar på ett problem. Och då är det ju inte som att, då kanske jag då försöker lösa det. Och sen är det ju inte alltid så att, alltså om man tänker så här, jag skriver en artikel och en uppdragsgivare säger så här, nej men nu tyckte jag att det här skulle behöva kompletteras med det här. Och så gör jag det och återkommer. Är inte den personen nöjd med den versionen, då kommer den ju bolla tillbaka och säga, nej men det här, jag tycker inte att det räckte till, eller liksom jag tyckte att vi ska göra något mer. Men i en bok så är det ju inte alltid så. Att, alltså för vad jag menar. Utan då är det så här, alltså då är det ändå upp till mig väldigt mycket. Hur fast, långt jag kommer med det. Och sen kan man ju fråga, tycker du att jag
löste det här?
Men
precis, nu,
men eller? Frågar man inte det, är det inte så här. Alltså för vad jag menar. Eller upplever inte du det så?
Jag upplever absolut att det inte, liksom, att det inte är så här, här är facit och här är. Och det, utan och att det är i slutändan, det är mycket upp till mig. Men för mig är ju, allt det här är ju det som jag också tycker är. Jag vantrivs ju ganska mycket i journalistiken på visst sätt, förutom när det var själv som bestämde. Nej, men jag tycker att det här är den stora tryggheten, att det kommer aldrig vara någon som, alltså det är, och jag tycker att det här, så här måste det verkligen vara, för att skriva ett skönlitterärt verk. Nu vet jag att du får lite, du krullar när jag kastar in ordet konstform, men det är väl ändå hävda att det är det. Det går liksom inte att någon säger, här ska du, absolut, de har ju massa kunskap och de läser och de kommer med, och det är ovärderligt, men att facit kan bara finnas i mig som författare.
Men hade man jobbat, alltså hade man varit lärling till Picasso, hade inte han ändå bara, så här kan du göra, så här ska det vara?
Han hade inte sagt så här, du ska måla med blått och gult och så ska det vara liksom, det ska vara vinklat i 90 grader och så, utan han hade sagt det där är för platt, eller det där är för, jag har ingen jävla aning om det, men du förstår det där han liksom, jag tror inte, utan det är liksom, man får ju ovärderlig vägledning, men i slutändan så måste det vara, och det tror jag liksom så här, att för mig vid varje förläggarbyte jag har varit med om, så liksom, det som alltid varit en oro är så här, oj, kommer jag nu, för det har alltid varit, och det är det fortfarande, så jag har alltid haft sådana, tycker jag, bra processer med alla, både förläggare och redaktör, och en väldigt vanlig fråga som jag får på skrivarkurser är så här, är det inte jättejobbigt när de kommer in och liksom petar och har sig och så vidare? Tvärtom, det är väl liksom en stor liksom lycka och ynnest att inte bara liksom rakt ut, bara jag, alltså på ett sätt är det då inte bara jag, utan det finns någon som kommer med en utifrån blick och läser och tycker och tänker, men sen är det jag som ska utföra själva. Men jag har aldrig upplevt det som på något sätt besvärligt, utan just den där respekten som jag tycker att en bra förläggare-redaktör har, att så här, här, så här, men i slutändan är det du. Och det här säger jag, när jag då är, exempel jag ibland i redaktörsrollen och så vidare, allt det jag kommer, det är ju förslag, det är i slutändan du, och du, bara du som kan veta exakt liksom vad som är rätt ton eller rätt. Jag tycker att det där är den stora, stora tryggheten på något sätt. Och det, min rädsla är alltid, tänk om jag någon gång, för det tror jag nog ändå finns där ute, alltså mer eller mindre, alltså så här, att det finns, tänk om jag någon gång råkar ut för att jobba med någon som är så här, du ska, den här boken ska handla om, alltså, som där jag skulle som författare känna mig överkörd, att den inte, att den inte förstår eller inte respekterar vad som är min, det jag känner att det här är min bok, alltså inte själva ägandet, utan det är det här jag vill göra. Det har alltid varit min, liksom, det liksom har varit varenda byte så här, tänk om det är slut på det nu. Nu har det liksom varit alla har förstått och alla har respekterat. Så, men det för det skulle vara liksom en sån grej som skulle göra det väldigt svårt för mig om jag kände att någon så här, jag tycker att du ska skriva den här boken istället. Eller, alltså, då menar jag inte att man byter ämne, men att man liksom...
Ja, man har en annan syn på det.
Ja, ja, precis. Att man inte förstår själva kärnan.
Ja, och det tycker jag också, att när man, ju mer man så att säga, hör av andra och så vidare också, att man förstår, eller även liksom, egen erfarenhet, att man förstår alltså det här, hur viktigt det är att man jobbar med en förläggare där man har samma syn på vad det är man håller på med. Därför att, ja, men det var ju bara när vi var ute med, innan vi liksom hamnade på piratförlaget då med linje 17, så så hade vi ju möten med flera förläggare, och det var så tydligt att man kunde ha gjort ganska många olika saker av den här serien. Så att hade vi liksom, det var andra förlag eller förläggare då såg någonting annat i den. Men som ville liksom dra åt en annan riktning. Och det hade kanske också blivit bra, men det stämde inte med det som vi hade tänkt. Nej. Och där, men, liksom, men som Ann-Marie såg på det, så stämde det väldigt bra med, alltså jag har verkligen gillat, för hon har ju påverkat mycket hur serien har utvecklats och hur, liksom, vad som är konceptet liksom, så. Och det har ju känts väldigt bra och samstämmigt med vad vi har tänkt, så att det är ju så himla viktigt, för annars så blir det ju någonting annat, och det, om inte precis som du säger, om inte det stämmer,
då blir det jättesvårt liksom, att då kan man inte riktigt stå för sin egen bok, och det skulle vara väldigt obehagligt.
Och det är svårt att skriva den, tror jag också, om det plötsligt ska bli något annat.
Det blir beställnings. Det här är ju också en av, det kan ju såklart funka, men det här är verkligen en av, för det här är så viktigt för mig, alltså, att säga att bli förstådd i vad är det för bok jag vill skriva, och det är också en av anledningarna till att jag absolut inte vill visa upp någonting förrän jag har en helhet, för jag tycker att det är när man har helheten som det går att se okej, det är det här du vill göra, det här är inte en färdig och perfekt helhet, den ska vi jobba vidare med tillsammans, men då är det ändå, tänker jag, lättare för en förläggare att fatta vad det är jag vill göra än om man ser några kapitel.
Men jag tycker också att det här är ju lite kopplat till det, att det här att förstå vilket roligt jobb det är att vara författare. Alltså, men det är klart att jag hade en massa, en idé, en föreställning om det. Men just det här kopplat till att det inte finns något färdigt svar, så innebär det också att det är ju otroligt jobbigt, nu är det så här Freudian slip, alltså, roligt att vara mitt i livet och känna att nu har jag, höll jag på med någonting där det finns så mycket att lära mig. Jag kan fortsätta hela livet tills jag dör och skriva utan att vara fullärd eller känna att jag har gjort allt. Jag har gjort allt. Alltså, det är klart att man utvecklas hela tiden, att det finns mycket att lära sig. Och det är ju väldigt roligt. Och det hade ju varit tråkigare såklart om det, man hade kommit in på förlaget och bara, men här sitter den som kan det. Så
och nu blir du bara en utförare. Liksom.
Precis. Men
jag har en annan grej då, på en helt annan, som jag inte, jag kanske inte hade, du vet, men det är inte att man tänker rakt ut, men man bara har någon slags bild. Jag trodde väl inte att så mycket vad ska jag säga, om man då pratar om själva den marknadsföringsdelen och allt av liksom böcker, att så mycket exponering, vem som syns eller vilka böcker som syns, att det är en handelsvara. Alltså att för att synas på ett bord på Akademibokhandeln, för att finnas i ett skyltfönster, för att få sitta på en scen på bokmässan. Allt detta är någonting som förlagen betalar för. I liksom, och för mig, det hade jag nog inte trott. Det är ju någonting i hela den där bokmässigrejen som är väldigt... Det är som att jag ska gå till Coop här nere och sen ska jag liksom ta en liten mjölk, men de ska också... Men förutom att jag då får med mig deras mjölk ska de också betala mig. Nej, men jag tänker, alltså, det är ju liksom, det är förlagen som kommer med innehåll till bokmässan.
Ja.
Men de måste också betala för att vi ska vara där.
Ja.
Det är bakvänt och det går inte att förstå. Liksom.
Nej, det...
Men så det, jag tror, hade väl... Det är för sig, man får ju... Helt dum huvud. Går man i tre Akademibokhandeln så ser man ju att här finns det ju en central styrning. Men visst fanns det någon dröm, eller drömmen, alltså någon så här att här har någon stått och valt sina favoriter.
Ja, absolut.
Så, men så är det ju.
Jo, nej, men jag blev också
och det är därför man älskar en oberoende bokhandel.
Ja, nej, men det visste inte jag heller, att det var att det kostade pengar allt det här.
Nej.
Och även så här, ja, men du blir liksom... Man blir så glad, åh, vad roligt, Bokus har med vår bok i en kampanj.
Ja.
Och det beror ju på att det suttit någon och läst den och bara, den här måste vi marknadsföra. Ja. Bara, nej, så var det inte. Ja. Utan det var en faktura som gick till förlaget.
Ja, precis. Så att, men också såklart någon slags bedömning. Det är inte så att det är bara en redan. Det går inte liksom att köpa, utan det är ju ett, liksom, ja, det måste ju vara någonting de tror på och så vidare också. Och samma saker med bokmässan. Jag förstår ju att bokmässan vill kurera vad som finns på deras scener. Det är inte det jag tycker är konstigt.
Absolut, jo. Jo, men på exempel Crime Time, då är det ju ändå som så här, fler som jag förstår det, fler författare som anmäls än vad som det får plats till.
Ja, ja, ja.
Så det finns ju fortfarande ett urval, men vill inte förlaget betala är man ju överhuvudtaget inte påtänkt.
Nej, nej, nej,
så att, så att det är ju liksom lite både och. Men just att det är kommersiella krafter som ändå...
Ja, men visst. Och det tror jag är min största... Alltså jag ändå hade någon sån kanske lite mer romantiserad bild, att det var väl en sån sak att bokbranschen, så fult ord, men att bokbranschen är mer lik andra branscher än jag trodde, att jag ville nog att den skulle vara mer, att här går vi omkring och lever och andas litteratur, och det finns det verkligen människor som gör och älskar böcker och allt, absolut, men att ändå är ganska mycket siffror, pengar, data, allt sånt,
ja,
osexigt.
Ja, precis. Tråkigt. Ja, men också att det var, alltså just att det generellt är svårt att få in böcker i bokhandeln. Det hade jag ingen, alltså jag hade överhuvudtaget aldrig tänkt på den tanken. Men sen förstod jag ju det, och sen förstod jag ju det då innan, alltså inför utgivningen, så då var jag var ju väldigt glad att vår bok kom in i Akademibokhandeln brett, men vår första bok. Men sen var jag ju inte heller riktigt beredd på det här med att sen tittar de ju då väldigt mycket på säljsiffror om de tar in den igen. Och då för oss blev det ju så att första boken var ute brett i Akademibokhandeln. Och sen andra boken var då ute också, men i något färre butiker. Eller jo, men så var det ju. Och sen trean var då var den borta. Eller de tar ju in den i, det finns ju 4 butiker i landet,
tror jag. Just det, som tar den typ.
Som tar in mycket liksom. Och där är den, och sen då tre, och sen fyran då också, samma i dem. Och det blir ju också så här att...
Ja, men det tror jag inte, det tänker man inte, men på det kan bli så. Nej.
Och det är också svårt att då... Alltså om en serie väl har det, alltså då blir ju den sista, då blir ju försäljningssiffran heller inte bättre. Nej. Alltså om man finns i 4 butiker, då finns ju inte heller någon chans att överraska. Ja, men nästa tar vi in brett. För då kommer det ju alltid
sånt. Det blir en liten låsning där.
Ja, precis. Så det var ju, det var en tråkig överraskning.
Ja, jag förstår. Jag kan ta en som jag ändå tycker är en ljusare då. För nu har vi, det är, om jag då jämför med andra världar, alltså branscher då, som jag var, så tycker jag att bokbranschen är, av alla jag befunnit mig i, den absolut liksom, det är, tycker jag, den mest varma och trevligaste branschen jag har befunnit mig i. Och det senaste jag jämför till exempel med journalist och så vidare, jag tycker att det här är mycket mindre hårt, mycket mer någon slags respekt för människor. Jag vet inte. Och att, människor jobbar ju jättemycket och jättehårt och så vidare, men det är ändå inte liksom en hård värld. Jag tycker inte det är det heller. Och då menar jag dels då så att med kontakter liksom med förlag och så vidare. Men också tycker jag författare sinsemellan, det är liksom, jag upplever ingen armbågig kultur. Nej. Alls, utan jag upplever att det är generellt för jävla trevligt helt enkelt.
Ja, verkligen. Verkligen. Det skulle vara väldigt svårt att gå till något tråkigare och tuffare. Alltså, du skulle sakna det. Alltså, det skulle jag sakna om jag slutade skriva. Då skulle jag sakna sammanhanget otroligt mycket. Och jag också tänkte faktiskt på det bara häromdagen av anledning som jag inte tänker nämna. Men så här, att just det här att de flesta författare, nu tror jag att det är väldigt olika vilken grupp av författare pratar om. Men nu, jag träffar ju mest spänningsförfattare, deckarförfattare. Och lite feelgood-författare. Genre, det är ju ändå genre-litteratur. Så sitter du där och är ordkonstnär. Vi är hon kan umgås ändå.
Nej, men, så det brukar jag inte kalla mig.
Nej, men, så här, och det är liksom, jag tror att det finns väldigt lite. Det var så att någon, jag uppfattade att en person försökte kanske, ville liksom glänsa lite. Och då slog det mig så här, bland författare. Så det finns ju, alltså man blir ju, det finns ju väldigt få som är imponerade exempel av att någon är rik. Det är liksom helt andra värden. Och jag menar, när man sitter och pratar om skrivande och det är klart att det finns vissa kretsar där folk kan bli jätteimponerade av att någon säljer bra och så, men jag uppfattar ändå att det är väl, alltså att folk är, att man, alltså att det är inte så mycket det där, utan att liksom för folk som håller på, som har, tycker det är viktigt med status. De gör väl något annat. För det, alltså det, är liksom, det finns ju en kulturellt kapital i att skriva böcker. Men att skriva kommersiell litteratur har ju ett mindre kulturellt kapital än att du ska skriva litterära romaner på Albert Bonnier. Liksom. Men jag menar, det är ju. Så att jag menar, i de här sammanhangen med,
jagar man status finns det ju snabbare vägar.
Verkligen, och jagar man pengar finns det väldigt många.
Mycket snabbare.
McDonalds, ta två hugg där. Det kommer att gå snabbare och bli rik. Men så att det, är liksom, det lockar människor som inte fäster så stor vikt för det. Vilket ju är väldigt trivsamt och skönt.
Ja, men det tror jag är en ganska bra sållnings, faktiskt, faktor. Att man måste verkligen vilja skriva.
Ja.
Och inte liksom bara hålla på och liksom lajva författare helt enkelt.
Ja, men sen finns det ju absolut också en kanske en bekräftelsetörst.
Gud ja.
Ja, och det är faktiskt en vän som påpekade det för mig här en veckan, att jag har ett bekräftelsebehov.
Mm-hmm.
Och det slog mig så här att
alltså, men vem har inte, undrar jag då?
Ja, men han påpekat att han själv har detsamma. Okay. Då. Så det var inte så här elakt. Men det slog mig att jag inte tänkt på det på väldigt länge. Och det beror nog på att de flesta man umgås med nu har ju också det. Alltså jag tror att det är så normaliserat.
Ja, jag förstår.
Och det kanske är jag som bara är blind. Men som att jag missbedömer. Men jag tror inte att det är så. Mm. Så författare alltså, i sitt skrivande. Mm. Alltså man kanske inte, alltså det kanske inte är det att man behöver bli bekräftad att man är snygg och rik liksom. Men så här, just att någon gillar ens böcker och att man alltså, att bli bekräftad att man är liksom duktig så, på det man gör eller så. Alltså det tror jag ändå att många av oss har, det där inre slukhålet som man liksom bara kan ösa i, och det ändå ligger där öppet och
ja, men verkligen. Och så tänker jag också, men det finns så mycket, det sägs ju så mycket dumt. Nej, men jag tänker, en sån här sak man säger, man ska skilja på liksom sin prestation och sig själv, det är inte samma sak. Men det, ett sånt råd, det gäller ju inte för en författare, eller tänker jag kanske för en artist eller någon som håller på med någon form av konstform. Ja. Att det går ju inte, utan det är klart att om någon tycker om min bok, Då handlar det om mig. Ja. Och om de hatar min bok, då handlar det om mig. Så är det, och det kommer jag liksom aldrig vara på ett annat sätt.
Nej, det är svårt att helt skilja det från sig själv, verkligen.
Jag har min sista punkt på den här listan. Mm. Och det här tycker jag är, här hade jag verkligen, alltså jag förstår väl på ett, men om jag tänker när jag var ung och gick och tänk att få vara författare.
Mm.
Så var det jag ville vara. Tänk vilken dröm. Aldrig någonsin i hela helvetet hade jag väl tänkt att det också skulle innebära det oundvikliga, det fruktansvärda, att jag också behöver vara egenföretagare. Som jag ju, det är man ju i princip tvungen att vara. Och det är ingenting jag är bekväm med. Dels identitetsmässigt, eftersom jag inte är en pappa med bluetooth och snabba solglasögon som spelar golf. Och det är som Folkpartiet. Liberalerna heter de. Det är en identitetsgrej. Därför tycker jag att det är jobbigt. Men också i själva görandet. Det här att jag till exempel... Jag tycker ju såklart att jag som alla andra människor... Man vill ju ha då gärna betalt för sitt arbete och så vidare. Och så vidare. Men jag tycker att det är så pinsamt att fakturera. Det här är mitt... Det kan liksom... Varenda gång jag gör det så blir jag så här... Och jag måste ju. Men det är inget konstigt. Och det, gudarna ska veta att uppdrag och allt jag gör... Det är ju sannolikt inte så att jag är överbetald. Men att det ändå... Jag får, när jag gör det, då har jag känslan att jag är så här... Den snåla kompisen i gängen som bara... Jag köpte en kaffe till dig 97. Kan du ge mig tillbaka de pengarna? Så känner jag. När jag fakturerar.
Det är sant. Jag kan säga att... Det finns bara en sak som jag tycker är roligare än att skriva, det är att skicka fakturor.
Men tycker du inte något att det är så här, ska vi ta betalt också?
Nej, jag känner bara, ka-ching! Jag skulle ha en stor klocka, en säljklocka som jag bara så kunde så här, vet du, ringa i. Liksom, när jag skickar fakturor. Men jag tycker det känns bra, för jag älskar ju, jag tyckte om att leka affär när jag var liten.
Jo, men det gjorde väl jag men det är ju en annan sak.
Och ja, det är ju lite samma sak nu. Det är ju min lilla affär det här. Att jag har liksom ett företag och nu kommer det in pengar. Liksom. Alltså, jag kommer kunna betala min lön. Jag tycker det känns bra. Det känns roligt.
Jag känner mig girig. Jag är ju inte så... Jag längtar inte efter att vara anställd. Så jag ska inte klara, men att det är skönt när det bara kommer någonting. Det är bara liksom, man behöver inte... För det är ändå på något sätt som att jag måste komma och be om det.
Men man har ju levererat någonting.
Ja, jag
och de
vet.
Har sagt bra och liksom varit nöjda. Ja. Och de, och jag, eller för sig, det jag, de kommer ju också tjäna pengar på det jag har gjort i någon form.
Tänk,
liksom, och jag, men jag fyller upp deras behov. Nej, jag förstår att man bara tänker olika på det. Men
när det kommer en sån här dag då jag vet att det måste säga... Då mår jag inte bra. Så det är min värsta
baksida. Jag kan skicka dina fakturor så blir båda glada.
Precis.
Jag lovar, gör det ditt namn
då kanske
också.
Då kanske de blir rätt också någon gång. Men det där är ju ett litet sidohelvete när det gäller när man är ute på mycket biblioteks... Att man måste typ ägna... Det tar ju ibland längre tid att fakturera än att...
Men nu har mitt bokföringsprogram har skaffat möjlighet till e-faktura. Så jag kan jätteenkelt i mitt bokföringsprogram fakturera med i Peppol, som det här vanliga formatet för e-fakturor heter. Så det är ju så, jag har skickat ett par sådana nu, nästa år då, eller i höst när jag ska göra några fler fattarbesök, jag har inte fått så många bokningar tyvärr. Jag skickade 80 mejl till 80 bibliotek, jag trodde jag skulle få 8 bokningar. Jag har bara fått 2, och så en eventuellt. Det är väldigt dåligt, jag måste se över det här mejlet, men jag var för skrytsam. Jag vet inte.
Men ibland kan det ta också väldigt lång tid innan de reagerar.
Jo, det är sant.
Så jag tror inte att du ska säga att det här är över ännu.
Nej, så kan det ju vara.
Det kan droppa in efter halvår ibland. Jo, nu passar det oss kanske, vill du komma.
Jag kanske var lite tidig också för att boka hösten. Men jag tror att förra året gjorde jag det ändå i mars-april. Och nu var det februari, så kanske var lite... Ja, men får göra en till om några veckor, tänkte jag. Med några till.
Hade du något mer på...
Ja, men några. En var väl det här... Alltså, jag trodde att framgång var en stadigt uppåtgående kurva. Och nu ska inte det här är inte något klagomål på min framgång. Men just i allmänhet så har ju det varit lite omskakande att se... Ja, men det här med att... Så är det ju verkligen inte. Utan det finns ju författare som får en... otrolig genombrott med den första boken. Och sen aldrig lever upp till det igen. Då tänker jag lever upp till det försäljningsmässigt eller kritikermässigt.
Mänskligt.
Mänskligt. Verkligen de pikade som människor.
Men detta är ju sant.
Så är det. Och sen finns det också där att det kanske går... Sen går det halvbra och sen fjuttar det. Det kan också vara att du... Det vanligaste ändå som i alla fall förlagen... vill att vi ska tänka är ju så här att man skriver trofast ett antal böcker, man jobbar på och sen händer någonting och det lyfter, kanske bok 3, 5, 7, alltså så här, att det ändå, att man bygger 82. Upp att etablerar sig under längre tid, bok 82, så är det. Det är då det händer,
då smäller det.
Men, nej, men så att, och just det också att jag förstod inte heller, det här är ju väldigt olika kanske vad man har också för genre och allting då. Men jag kände ju lite så här att ja, men mitt första mål var ju såklart bara att bli antagen.
Mm.
Och sen hade jag kanske inte riktigt uppfattningen, jag visste att det fanns olika förlag, men det är också så här att när jag började skriva fanns ju inte alla de här ljudboksförlagen.
Nej, just det.
Så nu finns det ju större variation av förlag där man kan vara olika nöjd beroende på liksom vad de har för resurser att lägga på. Alltså både att det finns många förlag som lägger mindre redaktionella resurser.
Mm.
Och det visste jag för sig innan vi blev antagna. Det var faktiskt en av mina stora rädslor.
Mm.
Det knyter an till lite det vi sa innan. Alltså att hamna hos någon och bara inse att de här kommer inte jobba med boken. Nej, alltså så här,
bara slarvar igenom.
Ja, men precis, jag ville ju ha en förläggare som hittade massor av grejer. Alltså verkligen man fick, för jag ville ju lära mig också. Mm. Så här. Men hur som helst, nu finns det ju en väldigt mycket stor bredd och man kan hamna, kan man inte riktigt skillnaden mellan förlagen så vet man kanske inte innan vad det innebär om man hamnar på en av dem som har en enorm stor utgivning och inte har så mycket tid att lägga på redaktionella arbetet. Men också så här att det finns en trappa i så här, ja, antagen. Men sen ska du ju också sälja.
Mm.
Alltså liksom, du måste ju sälja lite böcker för att det ska liksom snurra igång och du ska fortsätta ut böcker. Och det här med om du vill bli såld utomlands eller vill, men om du kan bli det är ju också liksom ett annat trappsteg liksom, så här. För att det ger ju ändå möjlighet till fler intäkter om det funkar. Sen ska du ju sälja utomlands också. Alltså den ska ju inte bara komma ut utan den ska ju sälja, för annars kommer de ju inte ge ut fler av dina böcker.
Nej.
Så är det ju rent krasst att om inte de förlagen tjänar pengar på dina böcker då blir det inte fler.
Mm.
Så att det är så många liksom steg. Det är så mycket, det är inte bara så här nu ska jag bli antagen. Men självklart måste ju fokus vara på att komma upp i en, alltså få tillräckligt bra manus för att bli antagen. För att man kan ju inte se det lite som, man kan ju inte se hela det här berget.
Nej.
Från början, för då känns det ju väldigt stort, plus att man behöver ju inte klättra upp för hela berget. Man kan ju vara en lycklig människa, ge ut böcker utan att ha en heltidsförsörjning vara stor i Tyskland, så att säga. Det finns väl en massa människor som lever lyckliga.
Det finns massa människor som inte är stora i Tyskland.
Precis,
som ändå lever fullgoda liv. Ja, men så är det verkligen. Men jag tror att mentalt är det ju väldigt lätt att lura sig att det som har liksom varit det bästa är någon slags minimistandard. Mm. Alltså, och det tror jag gissar vilt, eftersom jag inte är en. Men jag kan verkligen tänka mig att även för en topplisteförfattare liksom, att det kan nog säkert smärta i dem också när det dalar, fast det är fortfarande, de behöver inte vara oroliga liksom.
Nej,
för att kunna betala.
De behöver inte sälja villan vid Medelhavet.
Nej,
liksom.
Precis.
Jo, men precis, att hamna högt på topplistan, att nästa bok ska sälja lika bra som nästa. Det är klart att det tror jag verkligen. Finns det alltid någonting att oroa sig för och vilja uppnå? Sådär.
Jag har som någon nästan sån skräckblandad. Jag kan dras till att läsa den där typen av historier som, så dumt, för nu kommer jag på en som jag sen tappar, så kommer jag inte på vad det är. Men hur som helst, men författare som kanske slår igenom en sån enorm dunder och brak och blir jätteuppmärksammad, men som sen får liksom kanske antingen då att det bara, men att de kan ju få en kreativ låsning, alltså det kan vara väldigt svårt, tror jag. Och att läsa om den typen av historier, det gör jag på samma sätt som jag vet inte, titta på skräckfilm. Alltså det är någonting som är, det är liksom, det är något dolt hot i det här, jag vet inte. Så det är sån tur för mig att jag inte har slagit igenom. Det var det.
Oh, gud, vilken tur. Du har haft sån tur. Vi har båda haft sån tur, verkligen.
Precis. Nej, men jag tror verkligen att det faktiskt, så kan det vara, det låter, men det kan ju vara väldigt hämmande.
Mm.
Eller också att man blir knäpp i huvudet och tror att jag måste verkligen vara bäst i världen. Så man verkligen blir en riktig diva och sen blir en besvärlig människa.
Precis. Jag kan ju dock känna att nu har jag väl på ett tag och jag kan ganska mycket. Så nu känner jag att jag är ganska mogen. Nu skulle det funka för mig att få ett
stort
genombrott. Jag skulle klara det. Så att, håll inte igen världen.
För att skona din.
Tänk inte på mig på det sättet. Men en sista grej då kan jag säga. Det var väl också att vi pratade lite om det här med trevligheten. Men alltså just det med vänskapen mellan författare som du var inne på. Mm. Det hade jag verkligen ingen aning om att det skulle bli så. Att jag skulle få härliga nya vänner. Mm. Särskilt faktiskt i början när jag skrev i Sörens skrivgrupp. Mm. Det var en bra skrivgrupp jag var med i de första åren. Kanske där, 2-3 åren. Mm. Men jag kände att vi aldrig pratade. Alltså, vi pratade väldigt lite utanför skrivandet.
Mm.
Och jag kände mig verkligen så svältfödd på. Jag hade ingen att prata skrivande med.
Nej.
Det här var ju också. Alltså, det fanns ju Facebook, men det fanns ju inte. Facebookgrupper fanns inte. Det här var så länge sedan. Och Instagram vet jag inte heller. Men så att jag hade i alla fall inte det.
Nej.
Och det saknade jag mycket och liksom längtade mycket efter. Så att det och att det ska vara att det är så pass. Att det finns så många, vad ska jag säga. Jag vet att det finns så många glada och trevliga och roliga människor som skriver, som också har självdistans och humor. Som det har varit en väldigt kul överraskning.
Mm, håller med.
Men för det är ändå den här bilden av lite mer pretentiösa författare som har så här, ser svåra ut på sin författarbild. Det är ändå den man mer. Och nu tror jag ju att alla de här författarna finns också. Men det är inte de jag möter.
Nej, men så tänker jag också att ibland handlar det ju inte.
De kanske inte är sådana utanför bild.
Men det är väl både olika. Men jag tänker ibland så är ju också. Man kan ju vara inte utstråla supermycket, vad ska jag säga, kanske glädje och lättsamhet, men det kan ju också vara för att man står och inte vet vad man ska säga. Alltså, ja, det behöver inte alltid vara att man tänker att man är bättre, det kan också vara att man tänker att man är sämre.
Jo, absolut. Ja.
Så, det finns ju så många olika anledningar. Liksom.
Ja. Jo, men du har rätt, man får se med den kärleksfulla blicken på dryga människor.
Men jag skulle ändå förorda fler svårmodiga författarporträtt.
Ja, alltså bilderna.
Ja, jag tycker att författare ska se ut som författare. Jag kan inte påstå att jag kanske själv gör det, men men vi kanske ska runda av.
Det gör vi.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej då.